Nu på eftermiddagen ska vi börja i Nehemjas 8:e kapitel. Nehemja kapitel 8. Och där är det ju så att Israels folk har kommit tillbaka till Jerusalem ifrån Babylon. Och när vi kommer till det 8:e kapitlet så har man öppnat bibelskola i Jerusalem. Det är nu översteprästen Esra som föreläser ur lagen, som det står i vår svenska översättning. Alltså ur Torah, ur Gamla testament. Och man undervisar alltså ur skriften för folket. Och då händer någonting märkligt. Folket börjar förstå varför Gud lät Jerusalem gå under. Och varför man fick uppleva de svåra åren med den babyloniska fångenskapen. Och det är inte bara Esra här som föreläser, utan här står långa rader med namn på gubbar som vi inte behöver läsa, utan det, han har hjälp av en massa leviter. Vi börjar läsa i 8:e versen. Och det föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag. Och det förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sa till allt folket: denna dag är helgad åt Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte. Ty allt folket grät när de hörde Herrens ord. När de hörde lagens ord. Och han sa vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och sänd omkring gåvor av det till dem som inte har något tillagat åt sig. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och var inte bedrövade, till fröjd i Herren är er starkhet. Också leviterna lugnade allt folket och sa: var stilla, till dagen är helig. Var inte bedrövade. Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem. Folket förstår att man har förbrutit sig mot Herren. Och då börjar alla gråta. Och då är det inte så att Nehemja och Esra och de andra, de säger: äntligen, äntligen gråter de. Det var bra det. Nu ska vi bara se till så att de fortsätter att gråta. Nu måste vi bibehålla suckandet, helst så länge som möjligt. Vi ska gå in för att det här ska bli en riktig depressionsförsamling. Nej, i det ögonblick de gråter så talar istället Esra och leviterna om att idag ska vi fira en Herrens högtidsdag. Gå nu hem och töm frysen, kära vänner. Ta fram det godaste ni har. Och så gå ner i vinkällan. Och ta något riktigt gott att dricka. För nu ska vi ha fest. Fröjd i Herren är vår starkhet. Och det här, det är ju något märkligt. Fröjd i Herren. Ja, det kan det kanske inte bli förrän tårarna har kommit. Ibland är det ju så. Om Esra och de andra hade sagt så här istället, att vi läser inte i lagen, då blir folk så ledsna i ögat. Utan nu så säger vi till dem istället att gå nu hem allihopa och koka något riktigt gott. För nu ska vi äta en brakmiddag här. Fröjd i Herren är vår starkhet. Ja, det hade ju så lagom blivit i Herren, eller hur? Utan det hade ju blivit fröjd i middagen. Fröjd i magen är vår starkhet. Det hava buken till sin Gud, som Paulus skriver i Filipperbrevets 3:e kapitel. Hur lätt är det inte att få buken till sin Gud? Men nu, när man har sett Herrens storhet och Herrens rättfärdighet, då säger man, nu är det viktigt att vi så att säga inte bosätter oss i syndaångern. Att vi så att säga inte håller på och rotar i det här i all oändlighet. Utan nu när vi har sett Guds godhet och storhet, då måste vi fira. Precis som Fadern säger i liknelsen om den förlorade sonen. Ja visst, nu måste vi göra oss glada. Din bror var död, men han lever igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Det blir ju större glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon bättring. Och den glädjen i himlen, den tillsäger nu Esra och Nehemja och leviterna till folket. Den måste ni vara med och dela. Till fröjd i Herren är vår starkhet. Alltså det finns en speciell glädje. En som kanske föds ibland ur någon sorts process av vånda eller smärta. En glädje som Gud skapar. En som faktiskt är otänkbar utan smärta. Men som Herren skapar i smärtan och ur smärtan. Och där vi på något sätt i glädjen förs närmare Gud. Det här med glädje, det är ju ett intressant kapitel. Ingen av oss klarar sig utan ett glädjeämne, eller hur? Tar vi alla glädjeämnen ifrån dig, så dyker du rätt så snart upp ordentligt deprimerad och säger, jag tror inte jag vill leva längre. Jag har inget att leva för. Jag har inget att glädja mig åt. Människan orkar inte leva utan någon glädje. Men då är det ju också så att valet av glädjeämne betyder ju någonting väldigt viktigt. Kalle predikade i morse över Ordspråksboken 15, och jag vill gärna visa att jag inte är sämre, så vi bläddrar till Ordspråksboken 15. Det står mycket där. Inte bara om ett ständigt gästabud när man är vid gott mod, utan där står också någonting annat. 21 versen. Ordspråksboken 15 och 21. I oförnuft har den vettlöse sin glädje, men en förståndig man går sin väg rätt fram. Jag tror vi kan säga så här, att det som är ditt och mitt glädjeämne, det råder över dig och mig. Somliga av er som finns i salen här idag mötte jag för första gången i mitt liv i slutet på april 1986. Därför då hade vi en liten kurs i själavård uppe på Inre Missionshemmet i Larsmo, och en del av er var med på den. Jag minns så väl att det var 1986, därför att Tjernobyl small ju av när jag var på väg hem. Och det var i april 1986. På eftermiddagarna och kvällarna, de 10 dagar vi hade den där kursen, satt jag mycket för mig själv i bön och tänkte och funderade. Därför att i Bibeln så står det ju så här att Gud gav väckelse varje gång som han kastade ut avgudarna. Varje gång som det kom en kung som plötsligt slängde ut alla Baalsfigurer och astartar och aseror och vad det hette allt, så utgöt Gud sin ande. Och det jag tänkte och funderade mycket på under den tiden, det var frågan. Det där måste ju gälla idag med. Men vi har ju inga Baalstatyer stående i hörnen. Vi har ingen asera utanför entrén eller någonting sånt där. Vad ska vi kasta ut för någonting? Vi kan ju nästan inte öppna en kristen tidning utan att det dräller tips och recept om hur man ska få väckelse. Och det känns ju snart som att hänga i krok i arm i taket. Men det Gud väntar på är ju inte att vi ska hänga i krok i arm i taket, utan att vi ska fråga efter honom istället för avgudarna. Och jag minns ifrån de där 10 dagarna hur förutmjukande det kändes när jag var tvungen att konstatera att om jag skulle börja att peka ut Guds folks avgudar i Sverige och Finland, så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag skulle peka på. Det var lite frustrerande att göra den upptäckten. Vad är en avgud för någonting? Ja, jag tror det är så här. Gud har skapat oss till glädje. Men den glädje, han vill själv få vara det stora glädjeämnet i ditt och mitt liv. Men vi är fria. Ty kärleken tvingar aldrig. Vi är fria att välja oss ett annat glädjeämne om det skulle passa oss bättre. Och det betyder ju inte att du inte får lov att gå på bio. Du får aldrig lov att ha roligt. Jo, då, det får du visst. Det var så god. Det har man ju här när vi läste om Nehemja nyss. Vad man åt och drack och hade säkert jätteroligt. Men på något sätt man kan komma in i det tillståndet där så att säga något annat intar Guds plats i våra hjärtan. Där den stora glädjen inte är himmelens och jordens Gud utan något annat. Och det märkliga är ju då att det där andra som tar Guds plats, det blir en avgud och det börjar att råda och regera över oss på samma sätt som Gud gör. Fast ändå inte på samma sätt. Gå ner i vinkällaren, säger Nehemja, och hämta upp en fin flaska. Någon gammal god årgång. Och det var ju inte sån där avalkoholiserat vin som vi kan köra med på bolaget nu för tiden. För man hade inte såna tekniker. Och det tycker vi ju är lite anstötligt. Och vi ska inte komma in på den kristna nykterhetsdebatten. Men vi vet ju alla
att den glädje som finns i flaskan, den kan inta Guds plats i en människas liv. Söker du den glädjen allt för många gånger, så garanterar jag att du får flaskan till din Gud. Och det som är i flaskan börjar då att råda över ditt liv på samma sätt som det var tänkt att Gud skulle råda över ditt liv. Till det som är den stora glädjen, den allt överskuggande glädjen, det är vår Gud. När Nehemja säger att fröjd i Herren är vår starkhet, så är det något väldigt enkelt i det. Därför det betyder ju att Gud är Gud. Och det betyder ju i sin tur att då är man maximalt verklighetsanpassad. Och det är ett mycket lyckligt tillstånd. Därför att det finns egentligen bara ett liv som går att leva. Och det är det som stämmer med verkligheten. Och det ser man ju också när människor så att säga börjar ha sin stora glädje, ska vi säga sin gudomliga glädje, i något annat. Man kan bli arbetsnarkoman. Det behövs inga droger till det. Vi bara gör karriären till din Gud, din stora glädje, det som är viktigare än din familj, som är viktigare än rättfärdigheten i ditt liv, dyrbarare än din heder och ditt samvete. Och ja, det räcker. Då har du fått en avgud. Och den kan du inte gå omkring med länge i fickan, för han börjar regera över dig. Det är det märkliga. Och ditt liv bryts ner, bryts sönder, därför att den man älskar blir man lik. Och vad du än gör till din avgud, så kommer den avguden att förvandla din personlighet. Vi är skapade till att vara Guds avbilder. Hur blir vi det? Jo, det är väldigt enkelt. Glädjen i Gud gör dig till Guds avbild. Du behöver inte lyfta dig i håret, du behöver inte anstränga, du behöver inte skärpa dig, du behöver inte hålla på och klättra efter väggarna. Glädjen i Gud gör dig till Guds avbild. Men glädjen i flaskan gör dig till flaskans avbild, jag lovar. Det är förunderligt hur lika alla blir som söker den glädjen. Till sist har de samma röst allesammans också. Det är nästan det konstigaste av allt. Hosea uttrycker det här ska kika lite grann. Det är väl, om jag minns rätt, det är någonting 9:e, 10:e kapitlet. Vi ska se 9:e kapitlet och 10:e versen är det. Hosea 9:10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Men när de kom till Baal Peor invigde de sig åt skamlighetsguden och blev en styggelse lika honom som de älskade. Där har du hela psykiatrin i en enda vers. Det är ganska fantastiskt. Vad är det som formar vår personlighet? Vad är det som bestämmer våra liv? Barndomen, säger Freud. Ja, det är den tid då man lär sig mycket. Och då man får mycket av sina värden och värderingar i livet. Jag nekar inte till barndom. Men allt det som vi sträcker oss efter, allt det som är dyrbart för människan, det som är hennes stora glädje, det avgör hennes liv. Att försöka bedriva, vad ska vi säga, religiöst neutral psykoterapi eller religiöst neutral psykiatri, det påminner om den här gamla vitsen om han som hade tappat en nyckel i porten, men han letade ute på torget för där var det lite ljusare. Det är beside the point, som engelsmannen säger. Ty om vi ska hjälpa människor rätt, så måste vi ju få lov att fråga dem: vad är den stora glädjen i ditt liv? Vad är det som är dyrbart för dig? Och är det nu så säkert att det som är dyrbart också är nyttigt? Jag har sett ibland äktenskapskonflikter, man ser ju väldigt mycket av det slaget som själavårdar. Men där de båda makarna är vänner, de slåss inte, de grälar inte, de tycker om varann. Men de står inte ut med att leva tillsammans. Och med tiden lärde jag mig att börja fråga efter vad de båda makarna har för intressen. Vad är det som är dyrbart i livet? Man behöver inte ha samma intressen. Men det som satte mig på spåret, det var att jag upptäckte att det fanns äktenskap som gnisslade överallt och i alla sammanhang. Där mannen till exempel kunde ägna timmar varje dag åt att läsa veckans affärer för att om möjligt köpa lite bättre aktier imorgon eller placera om lite pengar eller någonting sånt här. Och där aktierna och pengarna hade blivit hans gud. Och där det kan komma in i ett äktenskap och äta upp det inifrån på något sätt som jag inte kan förklara. Det är inte så att man var ständigt besvikna på varandra och ständigt kastade blomkrukor på varann och hotade med advokater och pistoler och sånt här. Men man orkade inte leva med varann. Därför att det fanns en avgud. Och det är inte så hemskt lätt att förklara för den aktiedyrkande maken att han ägnar sig åt ett missbruk. För det tror han gör. När Bibeln talar om synd, så talar den sekulariserade människan om missbruk. Du kan inte gå ut i världen idag och börja tala om synd. Då är du en hopplöst förlegad, dammig museigestalt. Synd finns inte, den har vi avskaffat. Moralen är död, leve etiken. Men alla vet vad missbruk är. Det är det lustiga. Och det betyder ju alltså att alla är överens om att man kan hantera tillvaron på rätt sätt och på fel sätt. Du missbruk, det är ju att hantera tillvaron på fel sätt. Du kan använda Koskenkorva till att tvätta fönster med. Det går jättebra. Man får bort den där tunna oljefilmen väldigt fint. Sån här gammal sot och rök och sånt. Det går med billigare spritsorter också. Men sen finns det ju de som använder det till att dricka. Det ena är bruk och det andra är missbruk, kan vi säga. Man kan bruka tillvaron på rätt sätt och man kan missbruka det. Och ibland är det ju rätt så lätt att säga var gränsen går, ibland är det väldigt svårt. Du måste arbeta för att försörja dig och din familj, ja, visst. Men var går gränsen till arbetsnarkomani? När börjar arbetet plötsligt bli din avgud? Och ja, det är ju en rätt svår fråga det där. Och aktiemissbrukaren, jag menar, det är ju bra att någon köper aktier. Och det är kanske inte den sämsta sparformen, vad vet jag. Men när aktierna tar, låt oss säga, 3 timmar varje kväll av ens fritid, när man så att säga göder hela sitt tankeliv, hela sitt sinne med det här, vad blir det då över till familjen? Vad får de närmast sörjande så att säga att hålla till godo med när aktierna har fått sitt? Och vad leder det till i sin tur i förlängningen? Vad händer med människan när aktierna blir Gud och börjar råda över honom? Det är intressanta frågor det här. Och det är viktiga frågor. Men jag lovar dig att det är få terapeuter som har kurage nog och säga till en av sina konfidenter, som det heter i den branschen, att jag tror att du är en aktiemissbrukare. Ty missbruk, det anses ju i det sammanhanget höra ihop med socialt förfall. Men det finns väldigt mycket missbruk som leder till svåra konsekvenser utan att leda till socialt förfall. Det kan istället leda till rikedom, ära, framgång, aktning. Man kan komma in i både i Hänt i veckan och i Veckans affärer som finansgeni och börskomet och mera. Vad är vårt stora glädjeämne? Vad lever vi för? Eller vem lever vi för? Vi ska gå till Psaltaren, till den 16:e psalmen. Psalm nummer 16. Och vi ska läsa bara den 11:e versen där. Du skall kungöra mig livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet i din högra hand är vinnerligen. Det finns en livets väg. Och i den här versen talas det om vad som är målet för livets väg. Jo, det är en glädje. Mycket riktigt. Inför Guds ansikte är glädje till fyllest, som det står. Det låter som kanslisvenska det här. Vad vill det säga? Vi kikar i den hebreiska grundtexten. Så där står det någonting väldigt intressant. Där står det att inför ditt ansikte eller inför din person är glädje så att man blir mätt. Är glädje till mättnad. Och det är något intressant. Jesus säger till kvinnan i Sykar att om du dricker av det vatten som jag ger dig så blir du aldrig törstig igen. Det finns någonting som kan släcka livstörsten. Det finns någonting som kan göra att man säger jag är framme. Samma tanke återkommer sedan i nästa psalm. Och vi börjar läsa i 8:e versen i den 17:e psalmen. Bevara mig som en ögonsten beskydda mig under dina vingars skugga, för de ogudaktiga som vill fördärva mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar de, med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig var vi går. Deras ögon spejar efter hur de ska böja mig till jorden. Ja, den är lik ett lejon som längtar efter rov, likt ett ungt lejon som ligger i försåt. Stå upp, Herre, träd emot honom, slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Ja, med din hand från människorna, Herre, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor, som har söner i mängd och lämnar sitt överflöd åt sina barn. Men jag ska skåda ditt ansikte i rättfärdighet. När jag vaknar vill jag mätta mig av din åsyn. Här talas det nu om denna världens människor som fyller sin buk med Guds gåvor, som har söner i mängd och lämnar sitt överflöd åt sina barn, men som inte frågar efter Gud. De har sin glädje i det de stoppar i magen, så att säga. De har sin glädje i sitt överflöd. Och om Gud skulle ta överflödet ifrån dem så skulle de inte orka leva. Därför överflödet har blivit deras Gud. Och då börjar de att leva orättfärdigt. Blir penningen och buken din Gud, så råder penningen och buken över dig. Och de är inte skickade att vara din Gud. Det är bara Gud som kan vara din Gud. Och på nytt säger David här: när jag vaknar vill jag mätta mig av din åsyn. Det märkliga med den där glädjen som man lever för när buken är ens Gud, det är att man blir aldrig mätt. Man får aldrig nog. Och jag tror att Gud har gjort det så. Jag tror att det är en sorts, vad ska vi säga, Guds fiffighet, om jag får uttrycka det så. Den förbannelse Gud lägger över skapelsen efter syndafallet. Det är ju Gud som gör det och inte djävulen. Jag tror att den djupast sett innebär att när människan börjar försöka att mätta sig själv med någonting i Guds ställe, så kommer hon aldrig att lyckas. Hon blir aldrig mätt. Hon får aldrig nog. Bibeln säger detta gång på gång. Vi ska gå till Ordspråksboken 30. Där ska vi titta på 15 och 16 verserna. Ordspråksboken 30, verserna 15 och 16. Blodigeln har två döttrar. Ge hit, ge hit. Tre finns som inte kan mättas. Ja, fyra som aldrig säger, det är nog. Dödsriket och den ofruktsammas livmoder, jorden som inte kan mättas med vatten och elden som aldrig säger, det är nog. Blodigelns döttrar, ge hit, ge hit. När någonting tar, så att säga, platsen, Guds plats i vårt innersta, så uppstår ett tillstånd av permanent hunger. Blir du arbetsnarkoman, så yttrar det sig i att du aldrig får jobbat färdigt. Blir du framgångsnarkoman, så kan du aldrig få nog med berömmelse. Blir du maktlysten kan du aldrig säga, åh, nu har jag fått så mycket makt så nu räcker det. Du måste ständigt ha mer. Du kommer ständigt att jagas av en växande otillfredsställelse. Ju mer du får, desto mer måste du ha. Man kan bli trygghetsnarkoman. Visste du det? Vi kan satsa på trygghet i våra liv. Så att tryggheten, längtan efter trygghet, faktiskt tar Guds plats. Åh, jag måste bli trygg. Lika med, jag måste få mitt liv under min egen kontroll. Och man börjar att bygga ut olika kontrollsystem och man börjar att vakta på sig själv och vakta på sin omgivning. Och man sätter in telefoner i väggarna och man sätter in kameror överallt och tjuvlarm och grejer. Ju mer du håller på med det där, desto otryggare blir du. Den stora tryggheten i livet, det är Gud. Och om du tycker att han inte sköter tryggheten ordentligt, så är det bättre att du försonar dig med Herren och låter honom göra det i alla fall, än att du så att säga ska försöka att egentligen låta dyrkandet av tryggheten ta hans plats. Vi går till 27 kapitlet i Ordspråksboken. 20 versen. Dödsriket och avgrunden kan inte mättas. Så blir ej heller människans ögon. Skillnaden mellan behov och begärelse, det är den att ett behov kan mättas, men begärelsen bara växer när man försöker att mätta den. Och det tror jag att Gud har gjort så för att vi ska upptäcka till sist i vår allt mer uppstressade och upphetsade jakt efter mättnad och tillfredsställelse, att vi jagar någonting som är ont. Att vi har låtit något annat ta Guds plats i våra hjärtan. Därför är det ju så att det som på det sättet får bli Gud för oss, det kommer då att så att säga expandera i våra liv. Att ta över mer och mer. Tills dess att vi kör fast. Och Gud väntar som regel. Han har ju all tid i världen. Tills dess att vi har kört fast. Därför att innan dess är det sällan som vi är intresserade av att låta tala med oss. Men när vi har kommit dit, då är Guds tid. Och då kan vi bli villiga att så att säga byta glädjeämne. Ty det är omvändelse. Omvändelsen är inte att så att säga först ha levt loppan och haft jätteroligt och sen börja gå i kyrkan och ha tråkigt. Utan omvändelse, det är att byta till det enda glädjeämne som djupast sett kan skapa mättnad i ens liv. Och därmed balans. Och därför säger Nehemja att fröjd i Herren är vår starkhet. Hur var det med folket, med Israel? Ja, Mose hade varnat dem redan innan de gick in i löfteslandet. Vi tittar i 5 Mosebok 32. Där möter vi någonting som kallas för Moses avskedssång. Det är en profetia över Israels folk som han framsäger strax innan han dör. De har inte gått över Jordan ännu. De är lägrade på Moabs hedar. Och där var väl välståndet inte så överväldigande. Men Mose talar om ökenvandringen och om folkets framtid. 12:e versen. Herren ensam ledde honom och ingen främmande gud jämte honom. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, fett av lamm fick du också, vädurar från Basan och bockar. Dessutom fetaste märg av vete, och av druvors blod drack du vin. Då blev Jesurun fet och motspänstig, du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Ja, det retade honom genom sina främmande gudar. Med styggelser förtörnade de honom. De offrade åt onda andar, skengudar åt gudar som de förut inte kände. Nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade gett dig livet. Vi ska gå till Jesaja, till det första kapitlet också. När nu folket på det sättet faktiskt älskar gåvorna istället för att älska givaren. Man tar emot Guds gåvor och ärar Gud med sina läppar. Men älskar egentligen inte honom utan älskar det han gav. Då hemfaller man åt avgudadyrkan. Ty gåvan har ju redan blivit en avgud. Gud gav dem guldet och silvret, och av guldet och silvret gjorde man sig en avgud. Men man kan ju lika gärna köpa en Mercedes 300 GLX SLT 3ZF någonting. Supersportspecial. Men det betyder ju inte att det är frommare att cykla. Förstår man rätt? Men ju mer du får dig anförtrott att förvalta, desto större blir också dina frestelser. Herren suckar genom Jesaja så här, 21 versen, första kapitlet. Hur har hon inte blivit en sköka, den trogna staden? Den var full av rätt. Rättfärdighet bodde där inne. Men nu bor där mördare. Ditt silver har blivit slagg. Ditt ädla vin är utspätt med vatten. Dina styresmän är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och far efter vinning. Den faderlöse skaffade inte rätt. Och änkans sak kommer inte inför dem. Därför säger Herren, Herren Sebaot, den starke Israel. Ve, jag vill släcka min harm på mina ovänner och hämnas på mina fiender. Hade man slutat att dyrka Herren? Nej, det hade man inte gjort. Det var kanske högre tryck i gudstjänsterna än på länge. Men Gud suckar över deras gudstjänster. Vi backar lite grann och börjar läsa i 10:e versen. Hör Herrens ord, ni Sodoms furstar. Lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk. Vad ska jag med era många slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett. Och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag inget behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er det att mina förgårdar trampas ner? Bär ej vidare fram fåfängliga spisoffer. Ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester. Ondska i förening med högtidsförsamlingar. Sådant kan jag inte tåla. Era nymånader och högtider hatar min själ. Det har blivit mig en börda, jag orkar ej bära den. Ja, hur ni än räcker ut era händer så gömmer jag mina ögon för er. Och om ni än ber mycket så hör jag inte på det. Era händer är fulla av blod. Tvätta er då och rena er. Skaffa ert onda levande bort från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är. Far efter det rätt är. Visa förtryckaren på bättre vägar. Skaffa den faderlös rätt. Utför änkans sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda så kan det bli snövita. Och om de är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull. Om ni är villiga att höra ska ni få äta av landets goda. Men är ni ovilliga och motsträviga ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Djupast sett handlar ju det här bara om vad som är människans glädjeämne. Fröjd i Herren är vår starkhet. Och vi ska sluta med att läsa de sista verserna i den 73:e psalmen. Det är ju en lång psalm och jag antar att den är bekant för de flesta. Psalmisten, en rättskaffens och hederlig person. Han är mer och mer irriterad över att det går så bra för rufflar och fifflar och falskdeklaranter och felparkerare. Men för honom går det dåligt. Han tycker det skulle löna sig att vara rättfärdig på ett annat vis än det gör. Och till sist så löses krisen upp i hans liv. Han blir mer och mer besviken, mer och mer förgrämd. Men till sist löses krisen upp. 21:a versen. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, de som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Det märkliga nu med Asaf, det är att vad han har kämpat med rättfärdigheten. Och vad trögt det gick. Tills det en vacker dag går upp för honom att hjälp, jag är ju avundsjuk. Det är ju det jag är. Svårartat avundsjuk dessutom. Och så öppnar Herren på något vis hans ögon. Så att han får byta glädjeämne. Och därmed lämna sin grämelse. Och då förlöses glädjen i hans liv. Och det är en glädje full med mättnad. Nu kan jag mista allt det andra. Jag kan ha det också. Eller som Paulus skriver i Filipperbrevet 4. Jag har lärt mig att vara hungrig. Och jag har lärt mig att vara mätt. Jag har lärt mig att vara fattig och jag har lärt mig att leva i överflöd. Allt är jag förtrogen med, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det är ett välsignat tillstånd. Ibland tror jag Herren testar lite grann i våra liv. Genom att vi kanske ställs inför risken eller möjligheten att förlora det ena eller andra som är oss dyrbart och kärt. Och jag menar inte att detta är orsaken till alla smärtor och alla lidande. Jag menar, har du nyss blivit änka eller änkeman, så gå inte och grubbla resten av ditt liv på om gubben din var din avgud. Jag menar inte så. Men jag tror att den ekonomiska kris som vi upplever idag, det är ett ögonblick då det får testas vad som är Gud i människornas liv. Det ska också testas om vi är villiga att sträcka oss efter ett annat glädjeämne eller inte. Omvänd er, till himmelriket är nära. Den möjligheten finns idag. Den finns mera i smärtans och bristens stunder än i överflödets och lyckans stunder. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi vill vända oss till dig. Vi förstår att du för oss fram på livets väg. Du ska kungöra oss livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till full mättnad, till full tillfredsställelse. Herre, det finns så många usla brunnar att hälla upp vatten ur. Orent vatten, vatten som inte är vatten. Det finns så mycket som, så att säga, vill ersätta glädjen i dig och ta över i våra liv. Herre, med din hjälp vill vi stå raka. Med din hjälp vill vi ha det så, Herre, att den glädje som du har skapat oss till att ha i dig, vi vill att den också ska tillhöra dig, Herre. Hjälp oss att bara vända oss emot dig utan allt för mycket självrannsakan och grävande i vårt inre. Vi vill bara att du ska peka ut, Herre, det som kanske hotar att ta din plats i våra hjärtan. Så vill vi vara nöjda med det och hellre se på dig än på oss själva. Herre, rena våra folk ifrån alla avgudar, så vi kan omvända oss till den levande Guden. Amen.